Jag vill bara börja med, innan vi tar oss i kast med dagens ämne, att frambringa ett tack till er som församling. Under våren här så har jag och Lotte, under året så har vi hittat en ny församling i Malmö dit vi har flyttat. Och som någon kanske har märkt så blir vi medlemmar där under våren. Och vi vill framföra ett stort tack till er som församling för att vi har fått växa upp här. Att vi har fått bli älskade av er, formade av er och för allt det som ni har gjort för oss. Så nu när vi har hittat ett nytt hem så vill vi verkligen tacka er för det som ni har gjort för oss under de åren som vi har fått vara i den här församlingen. Så tack så jättemycket för det. Dagens tema är kallelsen till Guds rike. Och jag skulle vilja hävda att den kallelsen, det är att leva ett kristuslikt liv i vardagen. Och där, när jag satt och började förbereda, så insåg jag att Kolosserbrevet talar väldigt mycket om det här. Så idag kommer vi utgå väldigt mycket från Kolosserbrevet. Och jag har ju läst teologi ett år nu, nere i Malmö. Och jag tänkte att den här predikan skulle få bli ett litet smakprov på hur det kan vara att läsa teologi. Så att ni kan få med någonting av det som vi har fått göra. Och en av de viktigaste insikterna som jag bär med mig från året, det är att utan Bibeln så har vi ingen vägledning för hur vi ska leva våra liv. Man kan tro att det finns vetenskap och den är ju bra. Och det finns filosofer som tänker och tycker mycket. Men allt det här är väldigt präglat av våran kultur. Av vårat samhälle och de grupper som vi rör oss i. Det märkte jag tydligt när man kom till Sydafrika, som jag var förra hösten. Där gjorde man församling på helt andra sätt än vad man gör i Sverige. Och det tänkte ju de var självklart. Alltså, kulturen påverkar oss så otroligt mycket att vi behöver något som står utanför våran kultur för att vi ska kunna hitta vägledning och hitta det som är rätt riktning framåt. För annars är det lätt att gå fel. Det fanns ju kristna i Nazi-Tyskland som också tyckte att det var rätt med det som man gjorde med judarna. Till exempel. Kulturen påverkar väldigt mycket och därför behöver vi Bibeln som är givet av Gud till oss och som står utanför kultur, tid och rum. Och det andra, det är att Bibeln, den är väldigt bra på att förklara sig själv. Ibland så kommer pastorer upp här och så slänger man fram massa fina grekiska ord och man kommer på med svåra metoder och sådär för att försöka förklara grejer. Men Bibeln är väldigt bra på att förklara sig själv. För den är ju skriven av människor till människor som faktiskt förstod vad det betydde från början. Och där behöver vi tänka till lite extra för att faktiskt förstå vad är det de menar. Så idag ska vi läsa väldigt mycket Bibel, tänkte jag. Och har man med sig en Bibel så är det bra att plocka fram den. Har man en mobibel i fickan så plocka fram den. Och jag har till och med sett att där nere i hörnet så står det lite biblar. Så om man känner att man har svårt att hänga med om man inte, när jag bara står och läser, så plocka gärna fram en Bibel. Ni fick höra texten här från Tinna som jag tänkte utgå ifrån. Men som jag sa, Kolosserbrevet är ett brev. Så man kan inte bara plocka en del av brevet. För då kanske man tolkar den fel. Utan Paulus, han har ju skrivit det här brevet med att bygga upp till den här slutpunkten. Det här klimaxet. Så vi måste börja redan från början. Och på ALT som jag studerar, teologi, eller akademi för ledarskap och teologi på den skolan, så brukar vi alltid börja lektionerna med att be. Så låt oss göra det nu också. Tack Herre Jesus Kristus för ditt ord. Tack Herre för att du vill tala till oss idag. Öppna våra hjärtan Herre. Och låt det få tränga in. Låt ditt ord få tränga in i våra hjärtan och beröra oss Herre. Vi ber att din ande ska vara verksam. Tala till oss det som vi just behöver höra just nu. Vi ber att det inte ska vara några mänskliga ord, Herre, utan dina gudomliga ord. Låt det få bli till uppbyggelse, utmaning. Så att din rättfärdighet får verka i våra liv. Så att korset och kraften från dig får verka i våra liv. Och så att vi inser mer av vad det handlar om att leva i kallelsen till ditt rike, Herre. Vi ber i ditt heliga namn. Amen. Och jag måste först bara säga att när jag började läsa igenom igår vad jag hade planerat att säga idag, så insåg jag att så här, nej, alltså det här, alltså det flyter inte alls. Hur ska jag få ihop det här? Det verkar inte alls gå bra. Så ni får lite nåd med mig. Jag tänker att jag citerar Paulus ord här. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord, utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Amen. Vi hoppas på det. Så, Kolosserbrevet. För att tolka det så måste vi läsa det från början. Och där ser vi hur Paulus, som han ganska ofta gör, gör en liten sammanfattning av vad det här kommer handla om. Han skriver i vers 4. Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga, på grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet. Så Paulus, han hade hört om deras tro på Jesus Kristus och om kärleken som de visade människorna på grund av det här hoppet som de hade fått genom evangeliet. Och det här stämmer ju väldigt bra överens med när, ska jag komma ihåg namnet också, Anna Langlott från Torpa predikar här för några veckor sedan i Lösterkyrkan. Då predikar hon om mod. Att mod kommer från trygghet. Och att trygghet, det kommer från när vi sätter vår tillit och förtröstan helt i Gud. När vi får leva nära Gud. Då lever vi i en trygghet som är så trygg att den utmanar oss att gå ut. Den utmanar oss att tro på Jesus Kristus och att leva i kärlek till alla människor. Den skapar ett hopp i oss. Och det är väldigt spännande att Paulus, han är inne på samma tema här. Och vidare så beskriver han från vers 9 att från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Vi får en väldigt bra sammanfattning av det Paulus vill föra fram till den här församlingen i Kolosse. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Kunskapen om vad Gud vill för våra liv. Och att ni ska leva värdigt Herren genom att bära frukt i goda gärningar och att växa i kunskap om honom. Och det här är något som man kommer att återkomma till, både om kunskapen och om gärningarna. Men först så fokuserar han mycket på att det handlar inte om oss, utan det handlar om Jesus och vad han har gjort före oss. För den predikotexten som Tina läste, den man kan låta ganska hård. Man kan känna, oj, vad mycket jag måste göra. Det kan kännas tufft. Men Paulus vill visa att nej, Jesus, det är han som har gjort det först. Det är han som har gjort det stora. Och han skriver från vers 13 att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Det är Jesus som har fört oss in i det nya riket. Och i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstar, herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Paulus menar här alltså att Jesus, han berättar liksom, vem är Jesus? Jo, han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd. Och skapare av allt i himlen och på jorden. Men han är också huvudet, ledaren för församlingen. Och därför så måste vi se upp till honom. Därför måste vi se på Jesus och se, ja men, hur kan vi leva som Jesus levde? Men Paulus, han säger också att är det inte bara en generell del av att Jesus är stor, att Gud är mäktig, utan det är också väldigt specifikt. Och det här talar till den församlingen, men det talar också till vår församling idag. Vilket hela det här brevet gör. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er fläckfria, heliga och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet. Paulus sa ju förut att hoppet, det kommer från evangeliet. Och det här är ju evangeliet. Att Jesus har räddat oss. Att han har försonat oss med sig själv genom att lida döden i sin jordiska kropp. Och vi måste stå kvar i det hoppet. Vi måste stå kvar i den tron. Och inte låta oss rubbas. Så därför tar Paulus som sitt uppdrag att undervisa församlingen i Kolosse om vad är egentligen grunderna. Vad är det här evangeliet som vi inte får tappa? Hur står vi fastade och grundade i tron? Han skriver i kapitel 2, vers 6, att liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggde i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Det här är starka ord som jag tror behöver tala in i vår tid. Att vi måste vara rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisningen vi har fått. Alltså tron och livet som vi lever, det måste vara grundat på undervisningen, på Bibeln, så att den inte grundar sig på mänskliga traditioner och världsliga makter, utan faktiskt på Kristus. Det är så lätt att gå fel, det är så lätt att se något annat som man tror är bra, men som faktiskt inte är det, som inte är på Kristus. Men varför ska vi följa Jesus? Jo, Paulus skriver att i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Det är stort. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Jesus, han är över alla. Och i honom blev också omskurna. Alltså, judarna, de blev omskurna för att visa att de tillhörde Guds folk. Och genom Jesus så blir vi också omskurna att tillhöra Guds folk. I honom blev vi också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom er överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Och han har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna. Och gjorde den till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det är det här det handlar om. Det är att Jesus är över alla makter. Att hela den gudomliga fullheten bor i honom. Och att han övervann allt på korset. Och genom att få dö med honom och att få uppstå med honom igen så är vi fria och får leva i den friheten. Det här är det viktigaste för Paulus. Det här är det grunden som man måste komma ihåg när man ska gå in och se på det nya. Det är vad Jesus har gjort. Jag förstår om det är svårt att hänga med. Det är mycket läsande text. Så när ni kommer hem, läs Kolosserbrevet. Alltså jag säger det här är riktigt bra. Och sen så börjar Paulus. Nu har han tagit tag i den här undervisningen. Riktningen för hur alla ska gå. Undervisningen som styr människornas liv. Och så går han till det andra målet. Att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar som vi läste förut. För han säger att på grund av allt det som vi har fått uppleva i Jesus, på grund av allt det som han har gjort för oss, på grund av att vi kan sätta vår trygghet, vår hopp till honom, så kan också vi få vara modiga att gå vidare. Och andra av parallellen från tidigare så använde han, och det är något som jag tycker är väldigt häftigt. När jag tidigare har läst Bibeln så jag tänkte lite så här, ja men varje stycke är lite så här, man kan plocka ur det var för sig liksom, han säger lite här och sen säger han lite där och så här. Ja, det hänger inte egentligen ihop liksom. Men när man börjar tänka och förstå mig så inser man, allt det här är ju så sammankopplat. För nu kommer en del där han pratar om att man ska dö bort från världen med Kristus. Man ska uppstå med Kristus som predikotexten började med. Och det här var ju samma tema som han tog upp genom dopet. Han skrev att i dopet att ni, eller så här, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet, och i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Det är Jesus som gör det. Så han skriver i kapitel 2, vers 20. Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni er då som om ni levde i världen? Varför böjer ni ner under bud som ta inte, smaka inte, rör inte? Allt detta gäller sådant som ska användas och förbrukas. Ja, det rör sig om människors läror och bud. Visserligen ser det ut som vishet, med självvald fromhet, ödmjukhet, spjäkning av kroppen. Men det har inget värde, utan tillfredsställer bara det köttliga sinnet. Och det här var jag menar förut med att vi måste se upp med vad som är vår kultur, vad som är det som människor säger. För det kan se ut som vishet. Det kan se ut att vara riktigt bra. Det kan vara folk som ser ut att vara väldigt fromma. Men det har ingenting, inget värde, utan tillfredsställer bara det köttliga sinnet. Alltså det blir en sån här, som man skrev tidigare, förrädisk filosofi som bygger på mänskliga traditioner och inte på Kristus. Det är så lätt att hamna där. Att det bygger på något annat som inte är Kristus. Så därför betonar ju Paulus så mycket att det handlar om Kristus. Vi måste förstå den grunden som Kristus har gjort i oss. Annars går vi så lätt fel. Så om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför ska vi då vara kvar i världen? Det är Paulus fråga till dem. Att vi måste också ta steget att våga lita på Gud och lita på den vägen som han vill att vi ska gå och inte den vägen som världen säger att vi ska gå. Och då kommer vi in i det här klimaxet för texten. Om ni nu har uppstått med Kristus, om ni har tagit emot Kristus och lever i honom, jag sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och det här handlar ju om fokus på något sätt. Ja, vi måste komma ihåg vilket fokus vi har. Om vi tänker på det som är där ovan. Om vi tänker på Gud och sätter vårt fokus till honom. Om undervisningen gör att våra liv riktas att gå närmare Gud. Som Nina sa förut. Eller om vi fokuserar på allt annat, på det jordiska som är runt omkring oss. Det som är människors bud och läror. Och därför säger han att men här, vi måste ta i med rejäla tag. Vi kan inte bara göra det här lite humsflums, eller vad säger man? Nej, men vi måste göra det här medvetet. Vi måste våga dö bort från världen och sen uppstå med Kristus. Så därför säger han, nej men nu är det nog. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är av avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. För, och nu kommer tema tillbaka återigen med att dö och uppstå med Kristus. Att döpa sig för honom. Att begrava sitt gamla liv och få ett nytt liv. Men nu symboliseras det av den nya människan och den gamla människan. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Alltså det Jesus gör i oss är att han skapar en ny människa. Vi har en gammal människa från tiden innan Jesus fick vara här i våra liv. Men också en ny människa som vi kan få ikläda oss. Och det var så fint, igår var jag på en lovsångskväll i Brunnsbergskyrkan. Och det var en tjej som gick fram och delade en bild av om hur hon ser Jesus som ett tvätteri. Där människor står på rad med smutsiga kläder, med mörka kläder. Nedfläckade av synd, av girighet, av allt det onda. Och så står Jesus där och tar på sig deras kläder. Han tar på sig deras bördor, han tar på sig deras synder på korset. Och så efter så ger han tillbaka kläderna. Som är rena, som är vita, som är tvättade fria. Vi läste förut att Jesus, han vill göra oss fläckfria inför honom. Och det är det han säger här, att ni har avklätt er den gamla människan. Vi kan få klä av oss det som tillhörde vårt gamla liv och sen få sätta på oss de nya kläderna, de rena kläderna, de tvättade kläderna. Men det här går ju inte bara av sig själv. Det är inget som händer bara för att man tänker att ja, nu är det färdigt. Utan det här, det kräver mod. Det kräver att leva i det hoppet som Anna pratade om. Det kräver mod att våga ta av sig de gamla kläderna. Att våga stå där i sin nakenhet, i sin brustenhet. Att våga ge dem till Jesus. Och sen kliva in och faktiskt klä på sig den nya människan. Och säga att nej, jag ska inte gå tillbaka. Jag ska inte skita ner mina kläder igen. Utan jag ska leva i den renheten. Det kräver mod. Och därför skriver Paulus att klä er därför, från vers 12. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta andra. Så som Herren har förlåtit era överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Så ska ni också förlåta varandra. Det är vad det är att tillhöra den nya människan. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Jag vet inte hur mycket av det här ni fick med er. Men Jesus, han talar verkligen om att genom att ta emot honom så kan vi få ett nytt liv. Vi kan få avkläda oss den gamla människan med dens gärningar och ikläda oss den nya människan. Vi kan få bli en avbild av sin skapare, som han skriver. Vi kan få bli mer Kristuslika. Och det tror jag är kallelsen i Guds rike. Att bli mer Kristuslika. Att få klä på sig de vita kläderna och leva i dem. Men det är inte enkelt. Och det kräver medvetenhet. Man behöver vara medveten om att oj, nu har mina kläder blivit smutsiga igen. Jag måste ta med dem och återlämna dem till Jesus. Och på ALT så är de, ja, de är väldigt bra på att tvinga oss att reflektera. Det är alltid massa reflektion. Och det är ju väldigt bra. Men när man bara vill bli färdig med en uppgift eller liksom få in det där sista som man har hållit på med, då vill man ju inte sitta och reflektera över hur har det här påverkat din uppväxt? Och att ni vet, alltså, de är bra på det. Men jag har insett att det behövs också ibland att någon säger till en, reflektera över det här. För livet är så fullt av andra saker. Och det är så lätt att gå vidare och inte alls tänka. Inte alls ha tid att reflektera och vara medveten om hur står det till med mitt liv egentligen? Lever jag i de vita kläderna? De rena kläderna? Har jag tagit på mig den nya människan? Så därför tänker jag att vi ska bara ta några minuter där du får fundera på, lever jag i de här vita kläderna? Vi ber att Guds ande ska få påminna oss om vad det är i våra liv som inte står rätt till. Och när Anna predikade så lämnade hon en fråga som det sista. Hon skrev, vad kan den här tryggheten göra med dig? Vad kan tryggheten som föder mod göra i ditt liv? Tryggheten i Jesus. Jo, jag tror det är att lägga bort. Att den kan göra dig till en ny människa. Den kan förvandla dig. Till en människa som är mer och mer liknad Jesus. Den kan hjälpa dig att lägga bort de nedsmutsade kläderna och klä dig i barmhärtighet, förlåtelse och kärlek. Den kan få dig att omvända dig och att leva med Jesus. Och då blir frågan, vågar du det? Paulus menar ju att den här undervisningen om Jesus, om vem han är, vad han har gjort, att det är det som föder det hoppet, som föder tryggheten, som föder det modet. Så har den undervisningen landat i ditt hjärta? Så att du har den tryggheten att utmana det som inte är Kristuslikt i ditt liv. Vi tar en stund och funderar på det.